Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö, när radio på succékanalen 91,4 MHz.
Hej och välkomna till Sverigedemokraterna i Tyresö radio. Vi är här i vår tredje sändning för sen vi tog upp den här fina traditionen. Och vi tänkte väl fortsätta en stund till, till mångas förtret kanske.
Men till ännu fler glädje.
Absolut, men det var nog några av våra egna som trodde att vi skulle orka med ett till två program, sen skulle vi tröttna. Men vi tröttnar inte i första taget.
Vi är sega gubbar.
Vilka är som är här idag då?
Ja, jag heter Per Karlberg, jag är gruppledare i kommunfullmäktigegruppen.
Ja, och jag heter Henrik Mänström och jag är ordförande för SD Tyresö.
Ja, och jag är Tony Björklund som är politisk sekreterare för SD Tyresö.
Ja, det är vi tre. Mm. Det brukar vara vi tre.
Ja. Då går vi in på det som vi kallar för omvärldsanalys, som vi kör varje avsnitt. Det här eländiga pandemin som pågår för tillfället har vi i alla fall tänkt att vi skulle nämna någonting om. Yes. Vi är ju inne i den, ska vi kalla den för andra vågen nu?
Ja, nu har väl till och med Tegnell sagt att det är en andra våg. Så att,
ja, så är det.
Är det definitivt en andra våg?
Precis. Och den tycks ju hittills nästan se lite värre ut än den första vågen, va? Också,
eller? Ja, så alltså, fler som smittas men färre som dör, eller?
Ja. Förra år har det varit den andra vågen har varit den dödligaste, men nu har vi väl kommit en bit på väg i forskning och så vidare, så det kanske inte blir så dödligt, men många kommer att bli sjuka.
Den första delen, den första vågen, där lärde vi oss inom sjukvården framförallt en hel del hur vi ska hantera det, hur olika sätt att, så att säga, bota dem riktigt, eller hjälpa dem riktigt sjuka som har kommit in på intensivvården och så.
Men, jag tänkte bara att man kan ju nämna, passa på här då för de som lyssnar och berätta att du, Tony, har ju faktiskt, du är ju ambulansfolk.
Ja,
i grunden.
Precis. Och fick äran att jobba en del med covid-patienter under våren. Och även lite grann in på sommaren. Men sen så lugnade det ju ner sig. Sen nu när det här andra vågen har dragit igång så har jag inte hunnit varit iväg och jobba någonting med den biten. Så. Men
du har ju lite mer insyn.
Ja, jag har lite mer insyn och jag har ju sett också en del riktigt dåliga patienter. Det pratas en del, ibland vill ju en del säga att ja, men det är inte så många som blir sjuka, men när de blir sjuka så blir de väldigt, väldigt, väldigt sjuka. Och då hamnar man på akutsjukhusen, man hamnar på, oftast inom intensivvården. I början så sövde man ner väldigt många patienter, det gör man inte på samma sätt längre. Man har också förfinat lite grann behandlingarna för de här patienterna. Så som förhoppningsvis så får vi se färre intensivvårdade patienter som dör nu än vad det var i våras. Mm. Och det tror jag också mycket tack vare hur vi hanterar det. Det finns ju en annan sida på det här också, och det är inte bara de, så att säga, sjukdomen i sig, utan det är vad händer för samhället nu. Mm. Och framförallt både i nuläget och på sikt framåt. Vad kommer det resultera i när det gäller ekonomiska bitar? Hur kommer människor i allmänhet må utav att allting blir mer och mer tillslutet och nedstängt, som vi nog tyvärr kommer få se ännu mer framöver?
Ja, apropå det så läste jag faktiskt någonting intressant nu i morse innan vi kom hit här och spelade in det här. Och det var nämligen, det var ju någon rapport som det har varit lite liv om här, att kritik från ledande ekonomer, för att Sverige har ju hela tiden sagt att det skulle gå bättre för vår ekonomi på grund av att vi inte har stängt ner så mycket. Men nu visar det sig att det stämmer ju inte, utan vi ligger på samma nivå som de länderna som har stängt ner. Det är bara det att vi ligger mycket, mycket högre när det gäller antal avlidna.
Ja.
Ja. Så att så mycket var det för den fantastiska strategin.
Så är det, och det här är ju någonting som är nog säkerligen en bra bit in i nästa år, kanske ända fram till 2022 kommer se effekter utav, och kanske ännu längre till och med, beroende på hur hårt det drabbar framförallt de som jag säger lyfter Sverige, och det är ju faktiskt småföretagarna. Ja. Vi ser både restaurangbranschen men även hantverkaryrkena och så vidare som får tuffare och tuffare och klara sig när det är så här. Där har ju vi diskuterat lite grann, och nu har vi ju faktiskt flera andra kommuner i Sverige som har börjat att ta tag i den här biten och försöka hitta olika lösningar, mer eller mindre
kreativa.
Men en del är ju faktiskt, det finns ju en sida i det också, det här med till exempel hur ska restaurangbranschen klara sig i framtiden? Om vi stänger möjligheterna för folk att gå på restaurang, ja, då kommer de kanske gå i konkurs. Men de, kan vi då hitta andra lösningar? Och det vi har ju tittat lite grann på, det är ju det här som man har gjort i Malmö och Växjö bland annat.
Och Helsingborg.
Och Helsingborg också.
Ja, man har ju kommit med den här idén att när folk beställer mat från restauranger för hemkörning, så har man bestämt sig för att i då Malmö, Växjö och numera Helsingborg även tillåta alkohol. Att man får köpa med sig alkohol då från restaurangerna. Men sen är det ju så här att det här är ju inte, det har ju varit lite diskussioner då mellan länsstyrelserna som också är inblandade i det här med tillståndsgivningen och hur man ska tolka de här reglerna. Men som sagt, just nu så vet jag att det är 3 kommuner som i alla fall tänker köra med det här. Så mm. får vi se om det kommer, om det här dras till domstol och så vidare och vad som händer. Men det är då Malmö, Växjö och nu Helsingborg. Och då tänkte vi väl att vi måste ju göra så mycket vi kan för att hjälpa våra småföretagare. Vill vi gå ut och äta på restauranger även efter pandemin, då måste de ju överleva nu.
Mm. Och jag pratade faktiskt med en av restaurangägarna här nere i Tyresö centrum. Och han hade, jag hade inte hört talas om just Malmö-modellen då. Och det var innan Helsingborg kom igenom häromdagen. Och han frågade om inte vi politiker kunde på något sätt hjälpa till att knuffa våra beslutsfattare i den riktningen att man skulle kunna hjälpa företagarna här i Tyresö centrum. Jag nämner inget företag här i centrum, så jag inte gör någon reklam för någon restaurang här, men de är ju väldigt, väldigt beroende av...
Jag tror att alla har samma problem.
Ja, jag tror också. Oavsett, så att vi säger att det var en i en restaurang, och det kan vara vilken restaurang som helst.
Mm. Ja.
Men som sagt, så att, och vår tanke här är väl lite att väcka det här på kommande kommunstyrelsemöte.
Mm.
När det här spelas upp då, när det här går, så kanske det är mötet redan varit då.
Sen... under våran omvärldsanalys så tänkte vi faktiskt gå in på någonting som också har varit här ganska nyligen, och det är regionsfullmäktige och budgethanteringen. Och ja, då har vi ju faktiskt Pelle och Henrik här som sitter i regionsfullmäktige, så jag lämnar över ordet till er när det gäller det.
Ja, vi satt ju då 11 timmar framför datorer och paddor här i förra veckan, förra tisdagen var det. Det vi fick lite uppmärksamhet på, det var väl i alla fall, det blev i alla fall en bra debatt. Det var våran eminent Leonid Jurkowski från våran kulturnämnd som var uppe och talade om att det är läge att dra in pengar till finkulturen för att satsa på vården nu. Har du mer koll på den, Henrik?
Ja, för oss som har varit aktiva i Tyresö ett tag ska vi nämna att Leonid har jobbat här också. Innan Tony så var han politisk sekreterare.
Mm.
Så att vi har ju lite koppling till honom där. Men ja, han är även vår talesperson i kulturfrågor i Region Stockholm. Och ja, han hade en väldigt intressant debatt med Liberalernas ordförande i kulturutskottet, eller kulturnämnden i regionen.
Cecilia Elving,
ja, precis så heter hon. Och hon förstår ju inte alls vad vi sysslar med. Hur kan vi vara så fruktansvärda så att Sverigedemokraterna vill ta bort 350 miljoner från kulturen och ge till vården istället? Det är fruktansvärt. Speciellt när man vet hur många, att vi sponsrar sådana här väldigt viktiga saker som den breda allmänheten kan ta del av, som konserthuset. I många andra länder och städer så har man ju faktiskt så här att de här går runt på sponsring från näringsliv och privatpersoner. Och det kan man kanske skulle kunna tänka sig skedde här också. Men nej, det ska tydligen dit våra skattepengar ska gå. Det är jätteviktigt att Region Stockholm, som ska syssla med kollektivtrafik och vård, även sponsrar konserthuset. Då ska vi säga att när vi vill ta bort 350 miljoner så är det är ju bara en dryg halvering av hela budgeten som går till kulturen i Region Stockholm. Mm. Så det är fortfarande nästan lika mycket pengar kvar ändå. Mm. Även med vår politik. Men det är den här fantastiska tilltron till att skattemedel, det är det, kulturen kan inte överleva utan skattemedel.
Nej.
Kan man ju fråga sig, fanns det ingen kultur innan man började dela ut bidrag? Jo, det fanns det såklart. Mm.
Folkliga kultur.
Ja, den folkliga kulturen. Kultur finns alltid, kommer alltid finnas. Det är ju någonting som formas mellan oss människor dagligen. Och folk som vill uttrycka sig. Det har ingenting med skattemedel att göra.
Men vi ser vad som hände. När vi satt i regionen förra mandatperioden, då ifrågasatte vi just att skattekollektivet ska vara med och sponsra sån här riktig ful konst. Det var ju menskonst på Slussen bland annat och Fridhemsplan. Och när vi ifrågasatte det, då gick ju alltså kulturvänstern, de gick bananas. Man får inte ifrågasätta deras kultur. Det är att politiskt styra kulturen, säger de som styr kulturen. Att det,
alltså ja, det är fascinerande.
När inte vänstern får styra kulturen, då är det hemskt.
Mm. Får höra hur hemska vi är som vill lägga i sig kulturen. När det sitter, alltså det är tjänstemän som inte är valda och inte kan avsättas. Det är de som sitter och beslutar vad pengarna ska gå till. Och det är de som då sitter och tycker att det är en jättebra idé att rita jätteblå
fallosar
på väggar. Ja, väggar i Stockholm och mänskonst på våra tunnelbanor som turisterna, det är därför de kommer hit, fick jag höra från någon också. tvivlar på att det är därför man åker till Stockholm och ser mänskons tunnelbanan, men each to his own. Men som sagt, och det här handlar inte om, och så blir det en konstig diskussion att vi vill förbjuda. Nej, jag tycker att folk får göra hur mycket de vill. De får rita precis vad de vill och göra vad de vill. Men du behöver inte få skattepengar för det. Det är ju helt barockt.
Ja, men det finns ju en annan... Jag har ju också jag har haft en fot i kulturen själv som yngre och som en bra bit upp i vuxen ålder också. Jag har på med musik. Och det är ju ingen som har skänkt mig en massa pengar för att hålla på med det. Utan jag har fått, där fick man ju jobba hårt som 17 för att göra någonting vettigt. Liksom, eller komma ut och spela på restauranger och på klubbar och grejer. Men här är det liksom en elit, kan vi säga. En kulturelit på något vis som anser sig ha rätt till som stor del av våra skattepengar. Skattepengar som vi i det här fallet skulle ha göra mycket, mycket bättre nytta i vården, cancervården, korta köerna för de svårast sjuka och så vidare och så vidare.
Speciellt under en pågående pandemi. Ja. Det är ju vansinne att lägga de här zoomerna på till exempel konserthuset.
Precis.
Som dessutom står tomt, för man får inte anordna. Det gör det ännu mer barockt ju.
Ja.
Och det var det Leo sa så bra, tycker jag, att politik är ju att prioritera. Det här är verkligen en prioritering där man prioriterar ner någonting för att prioritera upp någonting. Och att man vågar ta det steget. Han sköter sig riktigt yppligt för detta.
Ja, koncept. Det kan de som är intresserade kan gå in och se det på, det finns på Sverigedemokraterna Region Stockholms Facebook och hemsida. Där kan man se den här underbara dialogen och debatten mellan Cecilia och Leonid. Jag kan väl säga att jag är ju partisk, men jag tycker nog att Leonid vinner den debatten ganska överlägset.
Ja, den är sevärd i alla fall.
Ja, den är väldigt.
Det kan jag säga.
Man kan se hur olika folk resonerar, olika partier.
Man kan säga att Leonid är ju en kulturmänniska. Han har gjort jingen, kan man säga, också till vårat intro här på.
Ja, precis. Så var det han bidrat med.
Ja, gratis.
Ja, jag skulle precis säga att han fick inga skattepengar för det.
Nej.
Apropå kultur, ja.
Apropå kultur.
Snygg avgång där, verkligen. Så ska väl du få presentera nästa låt. För
jag tänkte det. Nu är det ju... När vi spelar in det här i alla fall så är vi fortfarande i november månad. Nu är det kanske så att den först kom ut på slingan i december. Men det finns ju ganska mycket som har hänt i november vad gäller vår svenska historia. Vi har två konungar som har avlidit. Vi hade Gustav II Adolf för Lützen den 6 november. Och sen har vi ju då Karl den 12 den 30 november. Och apropå Karl den 12 så tänkte vi nu spela Sabaton med Carolus Rex. Så här kommer den. We'll be right back.
Välkomna tillbaka då efter den här låten med Sabaton och som handlade om vår hjältekonung Carolus Rex, eller Karl den 12:e som han också heter. Och från hjältar är ju steget inte långt över till lokalpolitiken, vad säger ni?
Ja, den är full med hjältar.
Ja, jag kände det.
Det var en väldigt snygg övergång.
Tack så mycket. Punkten vi tänkte ta upp nu, det är Apelvägen då. Minns ju alla att vi pratade om den förra gången och då var den inför beslut och då tänkte vi att nu när vi kör nästa sändning ska vi berätta hur det gick. Men det var ju fel tanke av mig, för att efter 3 timmars debatt och mest monolog från Socialdemokraterna som man kan säga, så
tjabba bling blev det återremiss.
En minoritetsåterremiss som nu kommer skjuta på allt det här ytterligare 2-3 månader.
Ja.
Istället för att då ta ett omtag direkt som då Liberalerna försökte men inte fick. För att det var olagligt, eller vad var det? Minns ni vad det var?
Ja.
Och när vi då ändå är inne på Apelvägen så kan vi säga att för alla er som har önskat då ett snart resultat eller en snart beslut på vad som komma skall, så står vi då still åtminstone 2-3 månader innan någonting överhuvudtaget kommer att tas upp igen. Och då ska den ju röstas för eller emot. Och då skjuts det ytterligare längre fram i tiden. Så att stackarna som väntar på ett besked får vänta minst typ ett år till innan det här är klart.
Ja, och en del av det, inte bara den detaljplanen i sig, utan också det som riktigt hör ihop med det här som vi har sagt många gånger. Det är ju liksom innan vi bygger där mer här utåt så kanske vi också ska...
En väg som är fungerar. Anpassad efter.
Ja, och nu... Jag vet, någonstans i mitt minne här så har jag för mig att nu är vi uppe i 4 olika alternativ. Visst är det så på den här lösningen?
4 alternativ på hur vägen utåt mot Brevik ska se ut. Och det är... Ja, det är... Och förmodligen så, med tanke på att Miljöpartiet är med och bestämmer, så kommer det bli bussfiler. Och det känner jag att det är inte det som Tyresöborna efterfrågar. Nej. Bussfiler ut dit. Utan man vill att bilarna ska... kunna åka, flyta eller på sig. Nej, men det är ju mera utåt vattentaxi. Men utan det här är ju då ingenting som är efterfrågat och cykelbanor hit och dit, utan vi vill ha folk som bor ute på Brevik vill kunna åka bil in till stan utan att fastna.
Precis.
På vägen. Och då skyller man på att då kommer man stanna längre, då blir det propp längre fram, men det kommer vara en propp så länge vi inte bygger östlig förbindelse, så jag tippar. Så länge man... det är väl Miljöpartiet som styr in i stan också, både i stadshus och i landsting, så det gör ju att vi inte kommer få någon östlig förbindelse som har varit planerad sedan 1880-talet ska jag tro. Så att...
Den risken är ju faktiskt överhängande stor och samtidigt så, om man ska säga, sen då vänder tillbaka åt vårt håll igen och ut här, så är det ju mer belastning man får på den här vägen som den är idag, desto större problem kommer du ju så att säga få på alla fronter. Och sen är det ju så, om man också faller tillbaka på just Apelvägen, jag har inte ens att säga Apelvägen, jag vet inte riktigt som är korrekt.
Apelvägen är korrekt.
Men Apelvägen här, inte bara det att man skjuter planen på framtiden, utan vad kommer vi förmodligen hamna i för slutprodukt här ute egentligen? Alltså hur vill vi att den ska se ut? Vi har ju sagt länge nu att det finns ju egentligen, planen består egentligen av två delar. En del som är det som vi kallar för hyresdelen och en del som vi kallar för boaktiv i dagligt tal. Alltså ett seniorboende kan vi säga, en liten speciell art som är väldigt attraktivt. Den har byggts på några andra ställen och det har varit med framgång. Där vi gärna ser den biten för 55 plus boende är det. Men vi är inte fullt så sugna på den andra sidan av den här planen. Och det är de här stora utbyggnaderna av hyresbostäder just här.
Ja, det är väl Wallenstam som ska bygga. De har ju byggt här vid centrum precis.
Ja.
Och då skryter man om att från styret att det ska bli billiga hyror. Och jag tror en tvåa går för 10 500 eller något sånt där. Så att det är inte de billiga hyresrätterna som alla barn och ungdomar kan kasta sig över. Som man får, det låter som när man får genomgången från vissa människor eller politiker.
Och här fick vi ju kanske, tycker jag, inte oschysst väl fel ord att säga, men alltså en ganska hård kritik för att vi tycker att man inte ska bygga så mycket hyresrätter utan vi ska bygga andra boendeformer i så fall. Det blev en del tjafs.
Ja, om det blev det. Det brukar det bli.
Ja.
Vi får alltid höra hur fientliga vi är och mot hyresrätter. Men nu handlar det inte om det, för vi har sagt ja till ganska många projekt i kommunen som har med det. Men det är, jag vet inte om det är, vi ska vara ärliga och säga att det är främst Socialdemokraterna som här, kör med den här retoriken. Jag vet inte om jag ska säga så här, de har kört med den här nidbilden så mycket som de bara tror på den själv.
Ja.
Men det är inte sant.
Nej.
Upprepa en lärning till lite många gånger. Så blir det.
Men det innebär inte att vi får alla förslag och projekt som involverar hyres.
Nej.
Nej.
Vi är ju framförallt ett parti som ser en bred blandning av det mesta. Vi vill se bred blandning av både hyresrätter, bostadsrätter, enskilda hus, radhuslösningar och så vidare och så vidare. Vi låser inte fast oss på att det bara ska vara bostadsrätter eller bara hyresrätter, vilket kanske andra partier lite grann emellanåt gör. Och så.
Och man får det låta som att det är vi som har skapat den här totala bostadsbristen som finns i Sverige eller Stockholms län och framförallt i Tyresö. Det är inte vi som har öppnat gränserna för all världens folk och det är inte vi som har fört den här vansinniga politiken som gör, vi har inga bostäder, vi har inga jobb. Vad löser vi det? Då tänker Stefan Löfven, tror han heter, statsministern. Om vi släpper in en 200 000 människor till så kommer det nog att, vad tror ni, blir det färre eller fler bostäder till de som bodde innan då? Ja, men det är så hål i huvudet politik från början. Och det ska då vi, vad har ni Sverigedemokrater för lösning? Ja, ett, stäng den här gränsen till en början med och börja faktiskt få ut folk som inte har här att göra. Det är ett steg i rätt riktning. Mm. Och om man inte tar det steget, då kommer vi aldrig någonsin att komma att lösa en enda bostadsbrist. Vi kan ju bygga hur mycket hus som helst på varenda grönområde, precis överallt. Men det spelar ingen roll för att inflödet är för stort mot det vi har i kommunen.
Så är det.
Men när man inte förstår den lilla matematiken eller den lilla volymen, att volym faktiskt spelar roll, då kan vi aldrig lösa någonting.
Nej. Och sen en sak till. När vi får det här kastat på oss, kan man säga, att vi har aldrig haft ett endaste majoritetsbeslut med oss. Nej. När det gäller sådana saker. Det är inte vi. Alltså, det är en sak om vi hade lagt fram ett förslag och vi hade vunnit det. Då kan man ju förstå att man kritiserar oss och säger att det är vårt fel. Men vi har ju det här har vi ju aldrig varit hittills i de här frågorna. Utan vi har ju vår inställning, vi driver den politiken. Men det är oftast någon annan faktiskt, om man ska säga så, som har majoriteten för de olika besluten.
Ja, vi har väl aldrig styrt i den här kommunen någonsin, om jag inte minns helt galet. Nej. Men däremot så är det ju underligt att man lägger fram förslag som ska upp till kommunfullmäktige när man vet att man inte har stöd för det, att man ens lyfter frågan, att man inte gör om planen i tidigare skede. Det tycker jag är konstigt. Men utgången var ju ganska klar. Liberalerna kommer ju rösta nej till det.
Mm.
Sen har vi ju Miljöpartiet som också är emot det, och de sitter ju också i styret, så två av tre partier i styret är emot.
Rätta mig om jag har fel nu, men stödde inte de Liberalernas förslag?
Jo.
Två av styrets tre partier har en åsikt och alltså det här, ursäkta mig, hela det här ärendet har varit så rörigt från första början, så det blir inte mindre rörigt än det man gjorde.
Och det är därför man sitter 3 timmar på en fullmäktige för att komma fram till att man inte kommer fram till någonting.
Nej. Kom fram till att nästan var vårt fel.
Ungefär lite så.
Jag måste bara göra en utläggning om det här just med hyreshus också. Så som sagt, vi är för blandade upplåtelseformer.
Ja.
Men en gång i tiden så var det ju ett av målen med Socialdemokraterna var att alla skulle äga sitt eget boende. Det var liksom en stolthet i det, och att man skulle vara fri på ett sätt att äga sig. Det har man ju helt. Nej, nu ska alla bo, så många som möjligt ska bo i hyreslägenheter. Det är det bästa som kan hända. Att du är ett, ska behöva oroa dig för att hyresvärden helt plötsligt får för sig att hyra hyrorna och allt möjligt. Jag begriper inte. Jag förstår inte.
Men man vet ju att man blir terroriserad av hyresgästföreningen tills man betalar en medlemsavgift i den
hyresgästföreningen. Ja, så är det.
Det är det som händer om man bor i en hyresgäst.
Ja, men jag bara tycker det är intressant att man släpper på sina gamla värderingar. Men nu behöver vi inte raljera av det.
Nej, men så konsensus i Apelvägen. Vi kommer inte se något resultat på förmodligen ett bra tag framöver. Så att, ja, vi får väl se. Det fortsätter.
Det gör det. To be continued.
Och lite senare, samma dag som vi hade Apelvägen, så hade ju
årets
budgethändelse.
Årets höjdpunkt, skulle jag säga. Årets höjdpunkt. När det gäller politik i alla fall. Det är ju den årliga budgetförhandlingen. Som brukar äga rum i juni, men i år har på grund av pandemin blivit flyttat till november.
Ja. Och på grund av samma pandemi dessutom, inte alls såg ut som det brukar göra.
Nej.
Utan alla ledamöterna satt på distans, bara presidiet var på plats, och det innebär ju sina utmaningar och så vidare när det gäller det tekniska och de lösningarna. Men i det stora hela, ska jag säga, om vi bara tar det lite kort, så tyckte jag ändå att det funkade rätt bra så ur det digitaltekniska perspektivet. Även om det fanns vissa små grejer som kanske behöver justeras. Men det intressanta är ju inte tekniken, det intressanta är ju faktiskt vad hände med budget.
Ja, kan ni tänka er att den styrande, här var de överens, den styrande tre partierna med hjälp av Vänsterpartiet, så fick de igenom sin budget. Och det var då en skattereducering eller sänkning. Man har ju höjt med ett visst antal öre, men sänker med 20, och då har man gjort en skattesänkning. Ja, men
ja, vi pratade om det här sist.
Black Friday,
nettoskillnaden är fortfarande att skattebetalarna får betala mer i skatt än vad de fick göra för 2 år sedan.
Ja, och vi hade ytterligare en skattesänkning, men vår budget gick ju inte igenom. Och vi fick som vanligt höra att den inte gick ihop, vilket är helt ofattbart med tanke på att vi sitter med samma siffror som alla andra. Och Tony, förklara, när siffrorna stämmer längst ner, vad betyder det?
Ja, det brukar ju faktiskt betyda, i alla fall i den matematiska delen av världen, att budgeten går ihop. Har man positiva siffror på slutet, så har man ju faktiskt ett positivt överskott. Och i vårt fall så har vi, precis som vi pratade om förra gången, det här överskottet. Vi har budgeterat 2,3% för 2020. Så att, ja, oavsett vad någon säger, oavsett om någon påstår att vi skulle ha 68 miljoner i någon sorts ofinansierat och bla bla bla, så är det ju inte så, utan finansieringen.
Den här nidbilden jag pratade om innan, när vissa partier upprepar en sak så mycket, en lögn så ofta som de tror på den själv.
Ja.
Det är samma sak här.
Ja.
För under de här 8 åren, nej nu gör jag, för jag har suttit länge i KF, för länge har vi suttit där? 10 år, så har vi fått höra det här varenda gång. Jo, det gör den. Det blir inte sant för att ni påstår att den inte går ihop.
Nej.
Men jag vet inte, antingen så är de, kan de inte läsa. Räkna. Eller så vill de inte, eller så kan de inte räkna, eller så kan de inte förstå, eller de vill inte förstå. Eller så är man bara hittar på.
Ja.
För man har inget annat att angripa.
Nej, så är det. Och jag vet inte. Jag blir bara så där perplex när jag får höra de där påståendena. Man sitter och lyssnar på debatten, och så kommer det. Ja, men ni har ju underfinansierat hela budgeten med 68 miljoner. Underfinansierat? Tittar ner på budgethandlingar som jag har framför mig och säger, nej, jag ser ingen underfinansiering. Nej. Vi har fortfarande ett överskott. Jag vet inte, alltså.
Det ska vara om de har trixat med våran Excel-fil vi har fått, så att den visar tvärt emot siffror.
Ja, nej, det är inte troligt, för den kommer från ekonomienheten här på Tyresö kommun som vi jobbar med. Men ja, vi kan säga så här, vi hade en fullt finansierad budget på alla punkter. Inga konstigheter, inga teknikaliteter.
Nej, det är bara så tröttsamt att höra det här.
Men vi hade ju satt lite extra pengar på lite kul grejer, tyckte jag.
Ja.
Och det var ju då Tyresö gymnasiums särskola som är, där har vi lagt lite extra krut på.
De får lite pengar.
Och även komvux.
Ja, vuxenutbildningen
fick till lite pengar. Lite mer pengar, så att
skolan överhuvudtaget har ju vi gärna vurmat lite för. Ja. När det gäller grundskolan, så vi vill ju skjuta till 9 miljoner kronor för att liksom öka antalet kuratorer, skolsköterskor, även administrativ personal som för att hjälpa lärarna.
Så att de kan ägna sig till det de ska. Inte precis. Bara administratörer och nej. Vaktmästare. Och...
Precis. Massa sådana här saker som gör att liksom lärarsituationen också kan fungera bättre och lärandet i skolan.
För att finansiera vissa saker måste man prioritera och skära. Och i vår budget så skär vi faktiskt ner på något som heter kommunikatörer inne på kommunhuset. Och vi tycker att det det är bättre att de pengarna går till att våra barn ska ha det bra i skolan.
Ja, exakt.
Ja, en annan rolig detalj också, det är så att vi, jag vet inte hur många känner till det, men vi har ju faktiskt ett, vi äger ju en, eller även om vi äger eller hyr, men vi har en fastighet som vi utnyttjas inne i
Högbergsgatan.
Ja, ja. I Stockholm. För att tydligen så om Tyresö, anställda i Tyresö kommun ska inte behöva åka till Tyresö kommun för att jobba, utan de ska kunna sitta där.
Ja.
Så av någon outgrundlig anledning så betalar vi dyra pengar för att ha en lokal i Stockholm för att folk ska slippa åka till Tyresö och jobba fast de är anställda i Tyresö kommun. Det är helt... Och nu såg jag att där har ju tydligen, det har ju vi varit ensamma om och velat avskaffa det här. Mm. Men helt plötsligt har andra partier börjat lyfta upp det här i sin budget också. Det känns ju igen det här med att vi är så dumma, hemska, fruktansvärda, bla bla bla. Men sen efter ett tag, några år, så kommer andra partier med exakt samma förslag.
Det är ju återkommande. Så har det ju varit i alla år, framförallt om man tittar upp på på riksdagsnivå, hur vi har kommit med vårt parti har kommit med massa förslag och så har vi fått skit för det och sen har det tagit några år och så helt plötsligt så står de andra partierna och säger så här ska vi göra. Och så händer här. Titta på kamerabevakning, titta på
nästan vad som helst. Trygghetsprogrammen överhuvudtaget i Tyresö. Ja. Alltså tryggheten i Tyresö har vi ju värnat en längre tid. Ja. Och nu har de andra partierna vaknat till liv. Och nu kan man tro att det är att framförallt ett parti som har hittat på allt med trygghet och kameror. Men sanningen är att det har tagit en väldigt, väldigt, väldigt tid när vi ens har fått upp kamerorna här nu. Så att tryggheten i Tyresö är eftersatt. Det måste man ju säga.
Ja. Grabbar, jag undrar om inte vi börjar närma oss slutet på det här programmet också.
Det kan kännas så. Det kan verka så. Klockan säger så.
Precis. Ja. Så om nu våra lyssnare vill komma i kontakt med oss, så gör man då, Henrik?
Ja, det lättaste är att man mejlar oss. Och det kan man ju göra då på till tyresö@sverigedemokraterna.se. Men man kan också skriva till oss på Facebook om man har den sociala medien. Eller Instagram.
Ja. Man kan ringa oss, vi finns telefonnummer på hemsidan och på Facebook och så om man vill det också.
Och det är ju ganska enkel, vår adressen till vår hemsida. Det är ju tyresö.sd.se.
Exakt.
Så det är väldigt enkelt och snarlikt vår e-postadress.
Mm.
Så gör så, gå in där och så hittar ni kontaktuppgifter och kan skriva till oss om ni vill framföra någonting.
Ja, och känner ni så här, det här var ju jättespännande. Jag tror att Tammet Husan vill bli medlem i partiet. Då har vi nu en ny funktion som finns.
Ja, faktiskt. Det har aldrig varit lättare att bli en del av Sveriges snabbast växande folkrörelse. För nu kan man swisha. Och då gör man så att man swishar till ett nummer som är 123-677-5308. Och där skriver man i meddelarraden sitt personnummer med 10 siffror. Och så är kostnaden 200 kronor för att vara medlem. Och blir man medlem nu så är man medlem till den 31 mars 2022. Med det så återkommer vi i mitten av december med en liten sista för året, lite jul. Och...
julspecial kanske?
Ja, kanske vi kalla det en julspecial.
Mm. Det låter mysigt.
Tack. Ha med allihopa under dessa, i denna pandemi.
Ja. Så... tack för oss.
Tack själv.
Hej, hej. Hej, hej.
Och nu är programmet slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio på Succékanalen 91,4 MHz.